Tack så mycket. Jag kommer också från Göteborgs och Göteborgs universitet. Är göteborgare fram till måndag. Då flyttar jag till Stockholm. Och jajamän, jag ska prata högre. Jag ska fortsätta lite grann runt forskning och innovationsperspektivet, eller perspektiven, för det är nämligen två helt olika saker. Christian sluta, eller nämnde lite grann om eldåpa, och jag kommer ifrån Arvid Carlssons labb. Jag disputerade en gång hos Arvid, och han fick ju Nobelpriset år 2000. Och när han fick det så gick jag tillbaks och tittade på den originalpublikation som han hade från 50-talet. Två kaniner, oerhört enkelt experiment. Sen fortsatte Arvid inom innovationsområdet. Han var både forskare och innovatör. Och eldopa blev ju avgörande för behandlingen av Parkinsons sjukdom bland annat. Men Arvid var också verksam inom andra viktiga forskningsområden. Men han var också en innovatör. Så det är väldigt viktigt. Jag är fascinerad av innovationer och gick igenom den förändring som sker nu i läkemedelsindustrin. Och jag gjorde en andra avhandling i Linköping i ekonomi. Och det är väldigt spännande, för att läkemedelsindustrin står just nu i en väldigt, väldigt kraftfull förändring. Och det beror på flera olika saker. Jag ska inte gå igenom det nu, men det är i sig en väldigt intressant del som kommer att forma en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Därför att läkemedel har varit en väldigt, och är en väldigt innovationsintensiv del, och den absorberar väldigt många kompetenta personer, unga människor. Jag tänker jag ska titta lite grann, eller ägna mig lite grann åt att särskilja vad är forskning och vad är innovation. Är det på det sättet att det är två helt olika fenomen? Och jag menar att det är det. Men det finns nästan ingenting skrivet om detta. Man har trott att forskning leder automatiskt till innovation, när det finns ett translationsperspektiv. Jag tror inte på det. Det är så väldigt mycket forskning som inte blir någonting, och väldigt många innovationer kommer från helt andra håll. Vi behöver inte ha all kunskap för att göra väldigt, väldigt grundläggande innovationer, även inom det medicinska området som är väldigt kunskapsintensivt då. Och jag ska också titta lite, visa er lite grann hur man kan göra väldigt enkla, så att säga, innovationer som är baserade på gamla koncept. Repositioning, repurposing och så vidare, som de flesta medicinska radikala innovationer, genombrottsinnovationer, genomgår. Ta acetylsalicylsyra, när kom det? Slut 1800-talet. Första indikationen, febernedsättande. Hur mycket fick den första patienten i form av acetylsalicylsyra? 20 gram. Toxiska doser för små barn. Jag är säker på att alla har tagit acetylsalicylsyra här. Och många tar det i preventivt syfte. Hur mycket tar ni då? 50 milligram. 40-70 milligram. Och den största användningen för acetylsalicylsyra idag är inte febernedsättande, analgetiskt eller kardiovaskulär prevention, utan idag så pratar man om cancerprevention, gastrointestinal cancer. Sannolikt är vi den största nyttan där. Helt andra dosområden. Det är en innovation som har utvecklats över tiden. Och vi ska inte glömma detta. Och framförallt när vi tittar på medicinska innovationer, om vi tittar på var följdinnovationerna kommer, då skulle vi se mycket, mycket större siffror som kommer utifrån enskilda innovatörer, forskare och doktorer där ute. Därför att det är där de typen av innovationer uppstår. Läkemedel, jätteviktigt för Sverige. Och vi går tillbaka till den här Vinnova-rapporten som kom 2012. 58 miljarder i export. Medtech, 19 miljarder. Stigande. Komplexa produkter, stort exportvärde. Vi ser att det är omfattande forskningsinvesteringar. Och det är till exempel 6,3 miljarder var det då, 2008. 8% av industrins totala forskningsinvesteringar. många anställda inom produktion. Vi ska inte glömma det. Det är inte bara forskning. Och här sker en stor del av själva innovationsaktiviteten också. Kunskapsintensiva jobb. 42 000 personer hade vi inom life science i större sammanhang. Läkemedel lite mindre. 20% av alla doktorskompetenta personer. Otroligt viktig sektor. Och den är idag i en kraftig omstöpning. Farmacia såldes 10 år sedan. Idag ser vi att vi har en omstrukturering i Uppsala regionen. Vi hade 2500 jobb ungefär när Farmacia var där. Hur många jobb har vi idag i Uppsala regionen? 100 företag och ungefär 3500. Vi har inte mindre, utan vi har mer anställda i en annorlunda plattform. Vad händer i Södertälje, Lund? Ungefär lika många arbetstillfällen idag som när AstraZeneca var där. Vad kommer hända i Göteborg? Jag tror att de kommer försvinna inom ett år. Det är min prediktion. Så att vi ser enorma förändringar. Och varför ser vi det? Jo, den har öppnats upp ifrån slutna organisationer till öppna organisationer. Kunskapsinhämtningen idag sker på ett helt annorlunda sätt. Det är en helt öppen inhämtning. Du kan organisera det på ett helt annorlunda sätt idag än vad vi var tvungna att göra på den tiden då vi växte i stora, stora slutna forskningsorganisationer. Den tiden, menar jag, är över när det gäller den kreativa delen. När det gäller, så att säga, marknadsföring, distribution, ja, då kan det vara en annan sak. Och jag tror att vi kommer se en förändring mot öppna organisationer i västvärlden. I Kina och Indien tror jag vi fortfarande har en tid där vi kommer se öppningar av väldigt stora företag. Och sannolikt kommer de stora företagen att organiseras där. Och vi tror ju att det som sker i västvärlden kommer vara en minskning utav antalet stora företag. Det är mergers acquisition, och det har vi sett under de sista 10-15 åren. Så här har det sett ut. Om vi tittar på antalet arbetsplatser, det har eskalerat i när det gäller nedläggning från 2000 från 2010. Här verkar det plana ut lite grann. 350 000 personer har gått ifrån den här industrin, motsvarar de tre största globala läkemedelsföretagen. Vad tar de vägen någonstans? Får vi sämre innovationer, sämre möjligheter att ta fram nya produkter inom det här området i framtiden? Sannolikt inte, tror jag. Utan vi kommer vara annorlunda sätt. Och jag tror att det kommer avspegla sig i de siffror som bland andra Christian kommer titta på framöver. Så här ser det ut i Sverige. Och det är naturligtvis en viktig sak att vi reorienterar och reorganiserar det här. Men jag tror att den förändring som pågår, den kommer gå under kanske snarare ett decennium innan vi har kunnat bygga upp en ny struktur och en ny logik. Och jag tror att det är viktigt att politiker förstår det här. Jag har varit uppe och pratat ett par gånger i riksdagen. Jag är med forskare och riksdagsmän. Jag blir inbjuden där. Och jag tycker att nästa möte som ni ska ha ska ligga på riksdagshuset. Det är mitt råd till er. Vi går tillbaka till själva sektorn. Och här har vi 1950. Och här har ni 2008-2010. Det här visar i en loggskala hur mycket produktiviteten, det vill säga antalet läkemedel per miljard forskningspengar som man har satsat. Det går neråt. Man satsar mer och mer pengar. Alltså ta fram ett nytt läkemedel för första indikationen kostar mellan 1-2 miljarder US dollar. Ska vi ta fram ytterligare följdindikationer så kan ni addera på ganska stora summor där igen. Och vi spenderar mer och mer och får fram mindre och mindre. Det är inte riktigt bra. En del säger att ja, alla innovationer som vi behöver, de har redan gjorts. Jag tror inte på det perspektivet. Utan de flesta molekyler där ute är oexploaterade. Vi har väldigt många nya indikationer som kommer upp. Vi har väldigt stora utmaningar. Och det här måste vi adressera på ett helt annorlunda sätt än vad vi har gjort förut. Forskning, vad är det? Jo, går vi tillbaka till Frescati Manual eller OECD. Titta på OECD här. Så skriver man att research and experimental development is formal work undertaken systematically. To increase the stock of knowledge. Alltså kunskapsskapande. including knowledge of humanity, culture and society, and the use of this knowledge to devise, alltså peka på nya applikationer. Inte att göra dem, utan peka på dem. Innovation. Jag går till Wikipedia, så vi ser. Innovation is the development of new values, alltså värden för ett antal stakeholders, andra personer än forskarna själva. Väldigt viktigt. Through solutions that meet requirements, ett behov där ute. In articulate needs. Inte säkert att vi känner till de behoven tidigare, när, utan att vi tar fram de behoven efterhand. Old and new customer markets and market needs in value adding ways. Väldigt viktigt. This is accomplished through more effective products, processes, services, technologies and ideas that are readily available to common stakeholders här igen, va? Markets, governments and society. Forskning kan vara ett väldigt egoistiskt perspektiv. För vad gör en forskare? Jo, ta fram kunskap, men det primära värdet i alla fall som man kan identifiera vid kort tid är en, det höjer själva värdet av forskaren själv på marknaden. Innovationer, det ser till andra värdeskapande plattformar och andra strukturer och organisationer. Man gör någonting för någon annan. Pröva det argumentet på forskare, får ni se vad som händer. Så forskning och innovation är alltså inte samma sak. Eller fenomen. Vi ska alldeles strax prata lite grann om detta. Det är inte en translationsprocess. Alltså forskning, jag kan prata er hur många exempel som helst, där fantastisk forskning aldrig har genererat några innovationer överhuvudtaget. Ta bara morfin, vårt enda äldsta läkemedel då, 2000 år gammal som opium, tog fram och sätter in det på mitten av 1800-talet. Och sen så exploderar vi alla de här nya opioidreceptorerna. Jag var med och forskade väldigt mycket på det själv. Vad kom fram av SMY, Sigma, Delta och kappareceptorerna? Väldigt selektiva produkter eller substanser. Ingenting. Noll. Inga innovationer kom ur den forskningen. Vilket är huvudläkemedlet idag för svåra smärtor? Morfin. Fortfarande. Så att det har inte kunnat translateras, så att säga, till någonting överhuvudtaget. Det tror jag är väldigt viktigt. Titta på forsknings- och innovationspropositionen. Får ni se, definierar man forskning och innovation där? Nej. Här kan man säga, titta här, att man kan säga att forskning av hög kvalitet ska bidra till medborgarnas välfärd. Det är fel. Alltså det stämmer inte med definitionen. Man hade inte ens gång definierat vad innovation och forskning var när man skrev den här innovationen. Så att forskning, basal, nyfikenhetsdriven forskning, den bygger kunskap, löser en forskningsfråga, publiksfär, offentlig finansiering, icke-monetära drivkraft i allmänhet, öppna nätverk, kunskapsplattformar, kollektiv. Värde kan definieras över lång tid. Ofta tar det decennier och decennier innan vi ser detta. Den är flyktig. Alltså den kan genereras på ett ställe, men kan du extrahera den någon annanstans? Kan du nyttiggöra själv den forskning som görs i USA, Indien och Kina genom att du är duktig på det? Och tvärtom, andra kan nyttiggöra det som forskas fram i Sverige. Väldigt viktigt. Man får värde när man extraherar kunskapen och delar den. Man har ingen värde av den kunskapen förrän man har publicerat det. Öppet svärd direkt. Optimering av den teoretiska kunskapen bygger värde i det här perspektivet. Applied research, industry-driven research, innovation, det är fel. Därför att det är inte forskning. Jag tror vi ska lämna detta perspektivet. Innovation är innovation. Skapa värde för intressenter. I den medicinska världen löser ett behov. Publik och privat sfär, privat finansiering, privat kunskapsplattform. Som naturligtvis interagerar med den offentliga. Identifieras över kortare tidsperioder. Den är stationär i mycket större utsträckning. Så ska politiker satsa pengar, ska man satsa det på innovation och inte forskning om vi vill skapa jobb i Sverige, tycker jag. Väldigt viktigt. Intellektuella tillgångar, patent och annan IP kan definieras i allmänhet. Man skapar värde genom produkt eller tjänst, optimerar optimering utav den teoretiska mekanistiska kunskapen, inte nödvändigt. Alltså vi har många innovationer. Vi kunde använda opium innan vi visste överhuvudtaget att det var en molekyl eller vad den verkar. Fungerar alldeles utomordentligt bra. Och så är det med de flesta läkemedel, även om de flesta forskare inte tror att det är så. Vad kan vi göra för andra? Hur gör vi det med den teknologiplattform som vi har? Och hur skapar vi värde där ute? Det är väldigt viktigt när vi pratar om innovationsperspektiv. Kort ska jag avsluta nu med den här intressanta molekylen. Ni producerar den allihopa just nu. Vad är det för någonting? Jo, det är en molekyl som definieras och identifieras 1935 utav två amerikaner. De fick Nobelpris 1950. Kommersialiserades, livräddande i flera sjukdomstillstånd. Biverkningar har varit ett problem i många olika sammanhang. Och här är de här gubbarna som fick Nobelpriset för kortison. Och det var alltså 1950. Har funnits hur länge som helst. Men problemet om man tar kortison, det är benskörhet, övervikt, högt blodtryck, ökade antal hjärtinfarkter och stroke. Varför får man det när man tar läkemedlet men inte när man producerar det själv? Det var den frågan vi ställde. Så vi sa att det kanske beror på hur kortisonet insundras. Väldigt högt på morgonen, även innan vi vaknar. Dra ner på natten, nästan ingenting. Det är alltså en cyklisk insundring. Men så gav man inte kortison. Så vi gjorde en sån tablett. Här är den. Så ser den ut. Vi tog den andra till marknaden. Och den var GMP-producerad, konventionell, immediate release, extended release på kärnan. Och en projektledare hade vi. En. Inom där. Inte 20 000 personer. En. Och här ser ni lite grann om Saab. Och jag vill gärna, vad tror ni, vilken var mest värd utav de här innovationerna? Här har ni Saab som ju var aktuell för ett antal år sedan, va? Och man diskuterar naturligtvis värdet på Saab, va? Men om vi tittar lite grann upp i hörnet här, så står det bingo för forskare. Bingo, ungefär som det var tur. Det var inte tur. Vi visste exakt vad vi gjorde. Vi var inte forskare, vi var innovatörer i det här perspektivet. Och min fråga, vilket var mest värt? Våran innovation som ni just såg, eller hela Saab? Nej, alltså man hade ett värde på 1 miljard. Men vi sålde innovationen för 1 miljard 80 miljoner kronor. Det var vad vi gjorde. Och vi tog fram det själva. Vi tog fram, alltså från ett gammalt läkemedel. Det var en typisk innovation. Väldigt lite forskning. Det var känt sedan 50 år tillbaka. Vi kunde visa att vi hade mindre biverkningar. Och vi hade en fysiologisk lösning. Vårt dexametason håller vi på med just nu. En mycket mer kraftfull kortison. Massor med godkända indikationer, livräddande också. Injektionsberedning när man får akuta allergier är inte riktigt bra. Vi tog fram det här. En sån här som man lägger under tungan. Snabb tillförsel, GMP producerar allting sånt där. Den är inte såld just nu, men ni får betala mellan 100-200 miljoner kronor för den. Och vi är i exitfas just nu. Typisk innovation. Medicinska behov, utveckling, inte forskning, utveckling. Så att, och här är några andra grejer som vi kommer med framöver. De har också under spänning och det gör vi inom Puls. Det är Sveriges största privata life science inkubator. Jag var med och startade den för 10 år sedan ungefär. Och här har ni mitt e-mail om ni vill veta mer om det. Tack så mycket.